Kvinnliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt.
Hej och välkommen. Det här är Maria Dupal och idag har jag med mig Sofie Langeborg. Hej Sofie.
Hej.
Anders Alin.
Hej. Hej.
Hej. Och Helene Karlind. Hallå Helene.
Ja, hej Maria.
Och idag har vi ju faktiskt ett avsnitt som är lite så här frågor från lyssnaren. Men det är bara en lyssnare idag. Hon har ställt så himla många bra frågor. Så vi gjorde helt enkelt så att vi bjöd in henne till att vara med i ett poddavsnitt. Så kan vi liksom ta alla frågorna på en och samma gång. Så jag säger välkommen till Sofie. Hej Sofie.
Hej och tack så jättemycket för att jag får vara med.
Ja, jätteroligt. Nu har vi ju då ett dilemma, för nu har vi två Sofie med oss idag. Vår vanliga Sofie, hon får heta Langeborgskan.
Yes.
och så vet vi att när vi pratar med Sofie så är det våran gäst. Helt enkelt. Mm. Gäller att kunna skilja på rösterna nu. Ja, nej men Sofie, det var ju så himla kul att läsa ditt mejl. Det var ju liksom så det började, att du skrev ett väldigt trevligt mejl med en massa frågor och funderingar. Och vi är ju nummer ett nyfikna på liksom din resa in i de här frågeställningarna, hur du har landat i att skicka det här mejlet till oss. Och sen tänkte vi också bara ha liksom ett samtal kring det. Det är inte säkert att vi har alla svaren på dina frågor. Men jag tänker att vi tillsammans kanske kan vi bena ut lite grann.
Mm, jättespännande.
Mm. Så hur var det? Nu ska vi se. Du skrev till oss ganska... Det var ju precis i slutet på 2023. Jag tror det var strax innan nyårsafton.
Just det.
Om det här mejlet kom. Och vad var det du... Hur var det du inledde? Du skrev någonting väldigt trevligt, har jag för mig.
Typ ja.
Att lyssna på podden.
Ja, men precis. Men jag kan väl... Ja, alltså var resan började egentligen? För det var ju egentligen under 2023 som jag öppnade upp för något annat. Men jag har väl egentligen alltid känt att det har funnits något mer. Och att jag är del av något större. Men liksom många andra så slukas man liksom upp av allt annat och hamnar i någon livslunk som bara så här går på och så går åren. Men de senaste åren har varit ganska tuffa på egentligen alla plan i livet. Och många saker som har sammanfallit så här på en och samma gång. Och en av de här sakerna var att min mamma för 1,5 år sedan blev diagnostiserad med obotlig cancer. Och hade väl en prognos där på 3 månader. Och jag gick helt upp i att försöka hjälpa henne helt enkelt. Så jag började läsa allt jag kom över. Och kom över en dokumentär som heter Radical Remission. Och där går man igenom personer som på ett oförklarligt sätt har lyckats bli friska. Och det de då har kommit fram till är att alla har börjat med meditation, healing, yoga, qigong och så vidare. Så det var lite så det började. Och jag började läsa allt jag kom över om Reiki healing. För att jag tänkte att jag skulle försöka göra vad jag kunde då för att hjälpa min mamma. Och hon är till saken
har också inte lika. Ja. Då hade du aldrig liksom hållit på egentligen med den här typen av saker i ditt liv tidigare?
Nej, precis. Men min mamma är inte så öppen för det alternativa vilket jag är. Så jag tänkte att då får jag ta på mig den hatten. Så jag låg i sängen på kvällarna och försökte skicka healing till henne. Men hur som helst så, ja, men det ena ledde till det andra och jag började prenumerera på en streamingtjänst som heter Gaia och bara plöjde avsnitt, serier, filmer där. Jag läste böcker och gick kurser. Michael Singer, Joe Dispenza, Eckhart Tolle och alla möjliga. Och alla de där har ju olika kurser. Så att jag, ja, jag gjorde det mesta i området där. Och sen i somras, då var det ett år sedan min mamma fick sin diagnos. Och det såg ut som att hon egentligen mot alla odds faktiskt hade en ganska god prognos. Och att hon kunde leva i alla fall många månader till. Men då är hon med i en bilolycka. Och blev väldigt illa däran och bröt väldigt många ben i kroppen. Och ja, låg på sjukhus i 10 veckor. Och det var väl egentligen det som knäckte henne. Så hon kom hem från sjukhuset i oktober. Och sen gick allting jättefort. På 2 veckor så hade hon gått bort. Och det här liksom lidandet och den sorgen med så otroligt många frågor kring som varför och vad är meningen med det här? Finns det egentligen en mening? Och då tog jag kontakt med ett medium för första gången. Och det var helt fantastiskt. Jag fick kontakt med min mamma och få den bekräftelsen på att hennes själ faktiskt finns kvar och är med och all den kärlek. Så det var jättefint. Men sen också allting annat som jag känner att jag fick hjälp med. Att liksom hade jag bara vetat om på något sätt att det här fanns. Att det finns att tillgå. Och, ja, men och vilken hjälp man kan få. Och så tänker jag på hur det skulle hjälpa. Det finns så många människor som inte liksom vet om. Eller så kanske man vet, men man kanske inte riktigt förstår vilken hjälp man kan få. Mm. Och då började jag lyssna på massor med andliga poddar. Och så till slut så kom jag över er podd som jag då slukade. Och det jag gillar med er podd så mycket det är ju då att ni är fler som samtalar. Att det blir en dynamik liksom med olika infallsvinklar. Att ni känns väldigt ödmjuka i era svar. Och att ni är tydliga med att ni inte sitter på sanningen liksom, och att ni också på något sätt att ni berättar ju er syn, hur ni uppfattar det. Men jag tycker det. Gillar er podd jättemycket.
Vad roligt.
Du skrev ett fantastiskt fint mail till oss. Men vi får börja med att säga att vi beklagar hemskt mycket att din mamma gick bort.
Ja.
Hur den är, även om man ser att de lider och man känner kanske att ibland kan man faktiskt känna att det kan vara bra för dem att få gå vidare för att lidandet är större än liksom själva döden är jobbig.
Mm.
Så är det ju ändå väldigt plågsamt att förlora en förälder eller någon som är närstående. Så det är, och det är så pass färskt också. Så att du är nog fortfarande inne i en väldigt stor sorgeprocess, misstänker jag.
Ja, nej men det är absolut.
Mm. Ja.
Ja, men det föranledde ju mina frågor till er. Helt
exakt, helt. Jag förstår bakgrunden.
Mm.
Mm. För då kommer alla de här existentiella frågorna. Jag tycker också att i din berättelse är det väldigt fint att höra att det på något sätt gav dig ändå liksom perspektiv och tröst att börja söka i det här andliga svaren på de här stora frågorna varför. Och sen att du kunde få kontakt med din mamma efteråt. För det är inte helt vanligt heller, Anders och Sofia, att de kommer tillbaka. Alltså att man kan få kontakt med dem sådär direkt efter att de har gått över. Det är inte givet liksom. Så det var ju också jättefint.
Och så är det helt otroligt att din mamma då fick en diagnos och en prognos som att man trodde att hon skulle klara sig 3 månader. Men vad som nu än hände, hur det nu än blev, att det blev att hon måste ha tillfriskna på något sätt eftersom hon levde.
Ja.
Alltså,
det är ju över tid, ja.
Magiskt.
Mm. Ja. Ja, verkligen.
Och så kommer det här då, bilolycka. Men det här hoppet, om man har fått någon prognos, att nu är det ju ingen garanti, absolut inte, det är bara oförskämt att säga så, nästan arrogant om man skulle sitta och säga att, till någon som har fått en prognos att ja, men du, det finns hjälp om du liksom tar den andliga vägen, alltså man kan inte säga det, tror jag, om inte den personen är mottaglig. Men här är det ju verkligen ett exempel. Jag tänker med Jodie Spencer, jag gillar, det är min stora favorit också. Han pratar ju då om så här instant healing, att plötsligt så har han haft kurser då där folk som knappt har kunnat gå plötsligt kan gå, eller de har haft några, ja, det hade med både cancer och MS, och så plötsligt så det var instant healing. Så inte för att jag kan sitta och förespråka att om du får någonting, någon sjukdom, så ska man ta den andliga vägen, man ska absolut uppsöka en läkare, självklart, men det kanske är till livet. Det kanske finns flera lösningar. Så tack för att du delar en sån personlig berättelse.
Det... Verkligen.
Ja.
Och det här med den självläkande människan på så sätt att man när man mediterar och lever i det, att man får ett annat lugn och att det är bra för kroppen. Att det, det bidrar till ett lugn och ett självläkande och att... ja, gör att kroppen i sig får ett annat, kan läka sig själv på ett annat sätt.
Mm. Ja, man sätter kroppen i ett viloläge.
Precis, så. Och då blir det också en återhämtning på ett annat sätt. Mm. Men jag tänker på det, jag kan liksom relatera till det här med existentiella frågor när livet händer och att när saker och ting överrumplar en, som det här beskedet måste ha, det är helt fruktansvärt att från ena dagen till den andra veta att någon man älskar kan slitas bort från en under, och att det blir så en kort period.
Ja.
Att det skapar ju både rädsla och det här som du beskriver, att viljan i att men nu måste jag måste hitta en lösning till det.
Ja.
Att, och det gör man ju med kärleken i att men det här får ju det här, vad kan jag göra?
Exakt.
Hjälpa till.
Mm.
Och sen att det är häftigt att höra att det blev din väg.
Mm.
Det känner jag att det är ett öde bestämt att du skulle se det här, eller vakna i och se det andliga, men att det är häftigt att höra att det var det som blev ditt hopp i det.
Ja, men precis. Jag tänker att, väl att det är ofta så kanske att det är något sådär lite livsomvälvande som faktiskt gör att man liksom öppnar upp för något annat.
Mm, absolut.
Ja.
Sen är det här med att, som vi ofta pratar om i andliga klubben när vi träffas och bara har möten med varandra. För att vi jobbar med och hjälper varandra med vår andliga utveckling också. Så är det ju det här med att vi å ena sidan har den mänskliga upplevelsen av saker och ting. Det här med sorgen, någon som går bort och sådär, någon nära och kär. Att det är väldigt jobbigt ur det mänskliga perspektivet, samtidigt som vi kan se ur det mer andliga perspektivet att ja, men det fanns nog kanske en högre mening med det här. Alltså att det här kanske var planerat, det här kanske var meningen att det skulle hända. Så kan man liksom snegla på situationen utifrån ett mer spirituellt perspektiv. Och det är som att jag tänker lite så här att det vi kanske kan bidra med i den här podden, det är att hjälpa dem som befinner sig bara i sitt mänskliga perspektiv. Att bara se på livet med de här jobbiga känslorna och varför ska livet vara så hårt och tufft och så vidare. För, inte att liksom förringa de känslorna och upplevelserna, utan snarare bara lägga till ett till perspektiv på det. Där man kan få lite tröst och lite liksom perspektiv på det här eländet man går igenom. Så kan man liksom ställa sig lite utanför det mänskliga och börja titta på situationer med det andliga perspektivet. Och har man börjat göra det, då tror jag faktiskt att man kan leva ett mer harmoniskt liv och bli liksom mer trygg i sitt mänskliga varande. Och mer accepterande, förlåtande, tillåtande. Och liksom en människa som kan gå genom livet och tackla utmaningarna på ett annat sätt. Men det förtar liksom inte den mänskliga upplevelsen som kan vara skitjobbig. Så att man kan liksom vara i båda tillstånden samtidigt, vilket jag tycker är ganska spännande. Att mitt mänskliga jag kan liksom känna så här, fy fan vad det här suger att gå igenom. Samtidigt som jag kan liksom se på utifrån och vara så här, jo, men en kris innebär ju förändring och oftast blir det någon, kommer det ut någonting positivt av den då. Liksom. Så att när vi då pratar i podden så pratar vi ju ofta utifrån det här spirituella perspektivet. Mm. Men för den som är i ett totalt mänskligt varande så kan det bli väldigt provocerande. Mm. När man till exempel säger att det låter ju lite grann som att det ändå fanns en plan att det var tid för din mamma att lämna jordelivet. Mm. För hon klarade cancern, eller hon såg ut att klara cancern. Och så, boom, så hamnade hon i en bilolycka. Och då kan man undra så här, men hallå, vad var meningen med det? Mm. Vi höll ju på att klara det här. Och ur det liksom, andliga perspektivet kan man ju då tänka så här, det kanske ändå var meningen att hon skulle gå. Det var liksom hennes tid. Men det blir ju så, man kan ju liksom inte säga till folk som är i sorg så här, ja, men det var nog tanken alltihopa, alltså det blir så hårt så vi måste, när vi pratar om det här så behöver vi liksom kunna se att vi ser på det utifrån två helt olika perspektiv ibland. Att vi pratar utifrån det spirituella perspektivet betyder inte att vi liksom tar bort den mänskliga sidan och den mänskliga upplevelsen av det. Så det tycker jag känns bara viktigt att säga det.
Ja, det är väldigt, där sa du Maria, det är väldigt viktigt att belysa, för det kan låta så, det kan bli så fel annars. Det är man kan ju inte förta någon annan, så jag kan inte ens tänka, jag vill inte ens, jag går liksom sönder lite i känslan i, om jag skulle gå in i det ni har gått igenom. Som människa så känner jag mig liksom, jag tappar nästan andan i den resan som ni har gått igenom. Och bara för att höra så blir jag ju så djuprörd så att jag liksom sitter och ryser. Att jag tror att vi som, men som när man jobbar andligt så kan man också se det precis som Maria är inne på, den här andra sidan, och som medium också veta. Ja, men det är så fantastiskt att ni fick kontakt. Det är ju också med.
Ja, ja.
Att mamma fick gå över och så fick ni kontakt. Och, liksom, och att det är fint i sig. Men det, vi är ju människor och vi är nere på jorden. Vi saknar ju vår fysiska kontakt.
Ja.
Det går ju inte att...
Men det var faktiskt väldigt fint, och det blir ju ännu mer speciellt om det nu inte är så vanligt att man får kontakt. För det här var innan vi hade hennes begravning.
Till och med innan begravningen. Oj.
Ja, och det kändes... Det var speciellt. Begravningen var speciell. Den var... Alltså såklart, men det kändes så fint på något sätt. Och att hon var så otroligt närvarande.
Jag tänkte precis på vad det är.
Ja, exakt.
Det känns som att hon är runt dig och nära dig och att du kan känna av henne redan. Även nu när vi sitter och pratar så känns det som att hon är med oss lite nära. Och väldigt nyfiken. Sådär.
Vad fint.
Lite, ja.
Det kan ju hända att Anders och Sofie får lite information här längs programmets gång.
Ja, spännande.
Men du skrev så här.
Ja.
Jag har förstått det som att en själ aldrig försvinner eller upplöses då det är energi och energi aldrig kan försvinna. Mm. Men om en själ aldrig kan upplösas, hur kan då nya skapas? Eftersom du skriver så här, för jag hör er prata om unga själar, nya själar som kommer till. Det där låter ju som ett dilemma och liksom, det låter ju inte riktigt logiskt. Nej, men då kan vi kan ju förklara lite grann hur vi tänker. Och jag ska börja också med att säga att mycket av det som jag har lärt mig av, och jag vet att de andra i Andaklubben också har gjort det, är att vi har läst de här böckerna i hela designserien av Kristin Krom Henry och David Henry. Kristin är ju transmedium och vi har ju avsnitt där vi har intervjuat henne och pratat om de här böckerna. För mig personligen så var det lite grann som att jag hade läst väldigt mycket andliga böcker, spirituella böcker innan. Och hade väldigt mycket tankar och liksom en egen uppfattning om hur livet funkar och sådär. Och när jag läste hela designböckerna så var det lite, för mig var det som att jag kunde sätta check på allting som jag läste. Jag var såhär, ah, titta, nu är det någon som förklarar det här som jag ändå har känt har varit sant inom mig. Men de beskriver det ju ungefär så här, och ni andra får hjälpa mig om jag liksom felciterar någonting. Men då, den information som har kommit från Tines och Davids andliga team, som alltid är de som pratar i de här böckerna, så förklarar de det som att vi har skaparen, som man kallar det. Liksom den skapande kraften, Gud, eller vilket namn man vill sätta på det. Och den kraften knoppar av energi från sig själv och skickar ut som små gnistor eller små stjärnor, små själar som liksom föds från den stora skaparen. Och de här själarna går sedan genom utvecklingscykler och lär sig saker och ting. De liksom föds som små bebisar nästan, och de blir omhändertagna i små barnkammare där man liksom tar hand om de här själarna och börjar försöka förstå vad är den här själens uppgift och vad ska den ägna sig åt under sin, om vi kan kalla det livstid, under sitt varande.
Mm.
Och sen går den här själen igenom en massa utveckling under alltså eoner av tid. Det är tid som inte går att mäta i jordeår. Utan den här själen är ju liksom, för oss, från vårt perspektiv så kan vi se det som att själen är evig. Men i den andliga världen så vet man att så småningom när man har utvecklats och utvecklats och utvecklats och när man är liksom förbi till och med de här uppstigna mästarna, om vi pratar nu om Buddha och Jesus och andra uppstigna mästare, när man har liksom passerat deras nivå av kunskap och liksom spirituellt upplyst tillstånd, så småningom, långt senare, så går man tillbaka till källan. Man liksom smälter in och blir liksom ett med källan igen. Så det är liksom en evig cykel på födsel och åter, ja, recycling kan vi kalla det, på själar. Men tidsspannet är så oändligt stort och så oändligt långt. Så det kan vi liksom inte riktigt förstå med vårt mänskliga sinne.
Mm. Och det är ju inte så att själen dör när den går upp i massan heller, utan den informationen och det som den själen har tagit med sig går då till det allvetande. Då får du rätta mig om jag har fel här.
Ja, precis.
Okej, ja, men då förstår jag.
Sen kan vi också prata om liksom, unga själar på jorden.
Mm.
Och det kan ju vara själar som är väldigt gamla egentligen, men de kanske tar sina första liv just på den här planeten. De kanske har inkarnerat på andra ställen förut och är vana vid de verkligheterna. Och sen så får man möjligheten då att födas på jorden.
Men det där tycker jag är lite intressant. För jag har förstått det som att alla inte tror på reinkarnation. Utan vissa tror och andra inte. Och så tänker jag att men om man nu har kontakt med liksom, universum, borde man inte då få samma information?
Du menar samma information när man
Nej, men att man vetskapen om att man reinkarneras eller inte.
Olika religioner har ju olika syn på det här.
Mm. Precis. Ja. Och olika medium då. Ja. Eller ja, man som tror på det själsliga.
Mm.
Att man där har olika syn på om man har levt flera liv eller inte.
Jag tror också att det är så pass stort. Jag tänker att även om vi medium får ner som information, så är ju det, du får rätta mig att flika in här Anders också, att vi måste ju tolka informationen som vi får ner. Och att i och med att man tolkar genom våra mänskliga kroppar och hjärnor, erfarenheter och när vi under uppväxten lär oss, som också speglar hur vi tolkar vår verklighet och information och allting sånt där. Så jag tror framförallt det är att det kan vara sådana saker som kan påverka hur vi sen tolkar informationen om reinkarnation och sådana saker.
Men fröken Langeborg, en fråga. Jag har aldrig tänkt från det här perspektivet, men alla medium, alltså jag har bara trott att alla medium och alla tror på reinkarnation. Kan det vara så att det finns medium som kanske inte tolkar att vi föds på nytt? Och jag har bara missat den informationen för jag har inte lyssnat.
Jag skulle nog säga att jag till 99,9% har bara hört att vi medium har, alltså att det är så underförstått. Jag har aldrig hört någon i min krets frågesätta det på så sätt.
Men man pratar inte mycket om det, tycker jag.
Nej.
Bland medium.
Tänker på reinkarnationen?
Ja, precis.
Uh-huh. Nej, jag blev lite ställd här faktiskt.
Ja, det är en intressant fråga.
Ja.
Mm.
Ja, för det man liksom inte pratar om, det är ju varför man håller på att reinkarnera och vad hela syftet är med det.
Nej, jag kan tänka mig att om det skulle vara någon diskussion att det är för mycket kopplat till vissa religioner som vi var inne på. Att man inte vill
förknippa sig med liksom, jag är buddhist, jag tror på reinkarnation.
Ja, och att det är det. Eller att det, men för mig är det så självklart. Jag måste säga att för mig är det så självklart att man reinkarnerar och att ett tidigare liv och allt sånt här. Jag menar, det
är det ju för mig också, men jag har ju prata med flera. Man liksom pratar inte om det med medium. Fast en del gör givetvis det. Men det är nog på deras... Allting bygger på egen erfarenhet och så vidare. Vad man har med sig, givetvis. Och sen har vi lite tro och så vidare. Religioner och sånt också.
Och det är det jag tänker med det här med att man liksom från barnsben får höra att det är på ett visst sätt att det kan påverka.
Ja, så kan det vara.
För en annan är det så, jag har så mycket från mina tidigare liv så jag har inte ens reflekterat över att man inte
nej.
Är så påverkad av det och varit igenom i alla livstider bakåt. Så att,
ja. Ja, men det är ju så.
Och tänka att man lär sig och tar med sig.
Precis, man går efter sin egen erfarenhet och liksom det man kallar kunskap då givetvis.
Ja.
Mm. Och sen kan man ju läsa sig till mycket också, men jag vill gärna uppleva sakerna själv också. För att...
Ja, tyvärr måste jag säga att jag har inte läst så mycket andliga böcker eller följt någonting, utan jag har ju alltid haft min egen kompass i det, och precis som Anders, vi har ju pratat om det många gånger, att med upplevelsen och sen söka informationen för att få tolka det man har varit med om, det har varit mer min ingång. Men nu kommer vi ifrån ämnet, men det här med så att, nej, jag har nog inte, för mig är det väldigt tydligt som medium att vi har levt flera liv och att det är självklart. Men att andra sorters medium kanske då har en annan ingång i erfarenheten och tanken i reinkarnationen. Men det vågar jag inte riktigt.
Hur går dina tankar, Sofie?
Med reinkarnation?
Du är Langeborg. Ja. Frågan var inte till dig.
Ja, nej, men nu, jag har ju som sagt lyssnat på så otroligt mycket poddar. Men det var någon podd som man tog upp det här. Att det fanns en liksom, lite vattendelare där. Men och lite som att man skulle kunna ha levt liksom, liv på följd. Eller att alla liven på något sätt händer samtidigt.
Mm. Mm, just det. Då kommer vi in på den här frågan om tid.
Ja, precis. Ja.
Att aldrig, men det kan ju inte vi riktigt greppa. Jag försökte att med in på det där. För jag tror att det faktiskt ligger någonting i det. Om det inte finns någon tid. Allting händer på samma gång. Men för att jag ska kunna processa att jag har haft 100 liv eller 1000 liv eller vad det nu är. Så jag behöver ju en tidslinje. Men jag tror mycket väl att vi kanske inte riktigt förstår hur egentligen hela universum är uppbyggt. Men det kan ju vara så att allting händer i ett nu, fast i olika tidslinjer, fast samtidigt.
Ja, och jag tänker om det är det som gör att det skiljer sig. För då blir det ju inte reinkarnation på det sättet, att det blir den här tidsföljden om allting sker samtidigt. Men man har ju fortfarande olika liv.
Ja, exakt. Och vi, precis, jag har förstås suttit och mediterat på det. Så jag sa, nej, vet du, nu blev det. Mm. Men det kan ju vara så, absolut.
Mm.
Inte, precis, för helt logiskt, i alla fall min logiska del av hjärnan säger ju då att om vi lever alla liv samtidigt, och även barndom, framtid, nuet, de 100 liven i framtiden, de 100 liven som vi redan har levt. Ja, hur blir det då? Det kan inte jag riktigt greppa. Så jag gillar tanken med att då blir det förståeligt. Man föds, man dör och så tittar jag på en tidslinje och där 1971 och då var det igång. Ja, jag är igång igen. Så tänker jag.
Jag sitter faktiskt och tittar på materialet som vi använder i våran bokklubb. Där vi har några bokcirklar igång just nu. Och jag tittar på den boken som heter Hela design andra vågen. Som är liksom snäppet mer information om universum och ja, allt sånt där som är lite mer kvantfysik och annat. Och där pratar de bland annat om det här med tid. Och så liknar de här spirituella varelserna som har förmedlat informationen i de här böckerna, de liknar det vid en låda, ungefär som ett dragspel. Att tiden är ungefär som ett dragspel. Dels är det en konstruktion här på jorden. Det funkar inte så i resten av universum. Och absolut inte i de andliga sfärerna så är det liksom tid inte ett begrepp på det sättet. Det är en konstruktion som vi har här. Och det är för att vi också ska kunna uppleva det här polaritetstänkandet för nu, framtid. Vi lever här väldigt mycket i de här svart, vitt, gott, ont, man, kvinna. Alltså hela tiden är det liksom en polaritet mellan tillstånden. Och utan tidsaspekten så skulle vi liksom inte få de här upplevelserna som är tanken här. Men de förklarar ungefär som att det här med att kunna färdas liksom i meditationer eller att man kunna liksom åka mellan olika tidsepoker. Det är som att tiden kan som tryckas ihop och expandera. Så tryckas ihop och expandera ungefär som ett dragspel. Så att hur andevärlden liksom jobbar med tidsaspekten av hur vi upplever det på jorden. Det är liksom någonting annat än som vi ser på tid. Och att de ser det mer som cykler av utveckling. Ett sånt här liv på jorden är ju förmodligen en liten cykel av utveckling för våran själ.
Mm. Men då, det föranleder ju en av mina andra frågor. Liksom syftet med att komma ner till jorden. Och om det är för att man ska jobba med sig själv som människa. Men varför får man då inte insikten om just det? Jag tänker det är så otroligt många som bara går omkring och finns och inte förstår syftet med sitt liv. Och det känns lite som att syftet då går om intet. Om man då inte förstår att det kanske finns, ja, men dels då syftet med specifikt mitt liv, eller att det finns hjälp att tillgå i form av guider och andra liksom, hjälpare. Och, ja, om det då finns en högre makt som har möjlighet att styra och liksom knuffa så att man faktiskt får den här insikten. Varför görs inte det?
Ja, det är en relevant fråga. Liksom utifrån det mänskliga. Så här, varför ska vi då traggla oss igenom de här livstiderna och ha svårigheter? Och får vi inte liksom mer hjälp på traven? Ni andra får liksom pitcha in här. Men min uppfattning är ju att det är egentligen hela grejen med att komma till jorden. Och jag har faktiskt också själv i, när jag har varit i en sån här mellanliven regression, när man pratar utifrån sin egen själ, så vet jag att jag har liksom sagt så här, nej men det här projektet, jorden, det är så mäktigt, det är så stort, det är så häftigt. Och att jag tydligen är en sån här själ som är där ute i andevärlden och liksom lobbar för så här, men kom till jorden, det är så häftigt på jorden. Kom, kom, det är jättekult att liksom ta ett liv på jorden. Så någon form av så här, gå runt och liksom göra reklam för det. Och så vet vi ju, jag tycker ju att livet på jorden är mer eller mindre fruktansvärt, för det är så himla mycket lidande. Så himla onödigt mycket lidande, känns det som. Så varför skulle man vilja komma hit? Men grejen är då, som man kan läsa med böckerna då, att det är en sån intensiv skolgång. Alltså det är som att ta överkursen för att kunna komma snabbare fram i sin utveckling. Så ett liv på jorden på något vis accelererar den andliga utvecklingen. Och det här låter ju konstigt egentligen. Man bara går runt här på den här planeten. Men det är för att det finns liksom typ instant karma. Så här, dina handlingar får ganska snabb effekt. Du ser liksom responsen. Och någonstans där med att vi glömmer, jag tänker så här, nummer ett, det kanske är bra att vi glömmer. Alltså det är för mycket att hantera för våran hjärna att komma ihåg allt det där. Någonstans så handlar det ju också om att det är ett litet test för våran själ. Kommer hon, ja nu stoppar vi ner henne i en kropp här igen. Kommer hon att komma ihåg vem hon är? Kommer hon att komma ihåg att hon är en väldigt stor liksom, gudomlig varelse? Som kan liksom styra över sitt eget liv och fatta egna beslut. Och det är ungefär det vi är här för. Att vi ska öva oss på att använda vår fria vilja. Hur mycket kommer mitt liv att styras av vad alla andra säger åt mig att jag ska göra? Och hur mycket står jag liksom i min egen sanning och vågar gå mina egna vägar och ta mina egna val i livet? Och se liksom vad konsekvenserna blir. Och ibland kan man titta på ett liv som känns helt så här brutalt, hemskt. Det föds ett handikappat barn som bara, det känns bara som att det är misär. Liksom. Föds in i fattigdom och elände och sånt där. Varför skulle man välja ett sånt liv? Men det kan finnas ett jättestort syfte med ett sånt liv. Som helt enkelt är att väcka empati hos andra människor. Så det som liksom inte utåt sett inte verkar vara ett stort liv kan vara ett riktigt mäktigt liv som föranleder liksom en väldigt stor själslig expansion för den själen som tar det livet. Och alla har signat upp. Alla har liksom signat upp för det. Men det är här det blir svårt ur ett mänskliga perspektiv att liksom se på lidandet med andra ögon. Och ibland kan jag som svensk känna mig lite så här att vi ibland kan vi ha en tendens att titta på hur folk lever i andra delar av världen. För vi är ju väldigt privilegierade, vi har det ju väldigt bra. Så åker man ut i världen och så ser man hur folk lider och det är fattigdom och de har kanske inte mat för dagen och det är elände. Och så ser det bara hemskt ut. Men det är utifrån vårt perspektiv. Jag har rest väldigt mycket till Karibien. Och varje gång man landar där som svensk, då kommer man med sina svenska ögon och så ser man på gatorna och folk bor i små skjul och liksom, ja men de har det jämförelsevis har de ju ett ganska liksom, fattigt och eländigt liv. Men då tänker jag att ett perspektiv på det kan vara att de har ett mycket rikare liv på många sätt, att vårat liv i Sverige faktiskt kanske är fattigt. Därför att vi inte har community, vi har inte liksom alla våra nära och kära runt omkring oss. Och vi har liksom, de har glädje, de har dans, de har musik, de har, alltså, de har andra glädjeämnen i sina liv som gör att deras liv kanske är rikare på många sätt än vad vårt är. Så det är också lite så här, tänker jag, att vi inte alltid ska sätta oss i den där dömande positionen. Att titta på en annan människa och säga, oj, oj, det är synd om dig och du har det svårt och hemskt. Så jag, nu väver jag in många perspektiv på det här samtidigt, liksom. Men så går mina tankar.
Mm. Jag tror att det, Maria, jag är med dig. Och jag tror också det här med att om man kopplar tillbaka till varför man inte kommer ihåg sitt uppdrag eller liksom som själ, så vet vi att, eller jag tror på att man får ett uppdrag när man kliver ner på jorden, precis som Maria säger, att så här, när man blir rekryterad, tänker så, ah, men nu ska jag ta och lära mig riktigt ordentligt här när jag tar jorden. Att det är nog meningen att vi inte ska komma ihåg våra uppdrag, för att ett av uppdragen, är min uppfattning, är att komma på vad ditt uppdrag är. Att om vi visste direkt när vi kliver ner, ja, men nu ska jag göra det här, då hade vi missat empatin i att titta på en annan människa och säga, hur mår du? Hur är det med dig? Vi hade säkert missat alla små vägar som vi måste ta runt och lära oss av andra människor, gå på misstag, få sitt hjärta krossat, alla de här, för att vi hade vetat vad vi skulle någonstans. Jag tänker på de som är väldigt smala i sin karriärstanke, att säga, jag ska bli det här, och allting annat försvinner, allting kan, det blir liksom sekundärt, det blir inte att man tar in samma saker, det kanske inte blir att man, för man har sin smala, hit ska jag, här nu är vi på väg här. Så att jag tror att min uppfattning är att det är samma sak när vi kliver ner på jorden, att vi måste gå igenom olika saker och vi måste komma fram till den här vägen i att så här, vad är mitt syfte? Vad är det jag ska göra? Vad är det som ger mig mening och min själ? Har jag en själ? Okej, det känns någonting här inne. Vad vill den någonstans? Vad ger mig energi? Vad tycker den här kroppen och köttkostymen att jag ska må bra av? Det är ju det som man lär sig. Och sen så när man har ställt sig de existentiella frågorna, så börjar man liksom leta, och jag tänker, där är du nu också, att då börjar man leta, så börjar man ställa frågor, och sen så, de frågorna får man svar, men då kommer nya frågor. Och helt plötsligt så är det ju på en väg som troligtvis, enligt min uppfattning, är den vägen du ska vara på, och ditt syfte här på jorden.
Men då känns det ändå lite som att om man då går till ett medium eller tar hjälp och får information, då känns det ju som att jag fuskar.
Nej, absolut inte.
Jag måste få reda på min anledningen kanske till varför jag är här innan jag själv har kommit på den.
Fast jag tänker att det är då du har kommit fram till att du kan ta hjälp. Och jag tänker att jag tar hjälp hela tiden. Ja, men, om jag känner mig, jag tänker att jag är på min väg, men så helt plötsligt så tänker ju livet sen, nu ska vi peka in någonting mer här. Livsvägen är ju, det är ju så stort, du ska ju kunna lära dig hur mycket som helst, och om man inte ber om hjälp kommer man ju inte vidare. Det är ju,
ja, jag tänker också det, att det är en del i liksom det här andliga uppvaknandet, att förstå att, så här, nummer ett, förstå att jag har en själ. Mm. Nummer två, förstå att den liksom, den håller på med någon form av utveckling. Det finns en agenda här för den här själen som jag inte riktigt förstår. Och när man har kommit till de insikterna, då blir man ju nyfiken på, men vad är den håller på med då? Varför är jag här? Och så börjar man leta, då ställer man alla frågorna, och så tar man hjälp. Och man kan lära sig att få kontakt med sina egna guider. Vi har ju alla liksom ett andligt team runt omkring oss, som är där och viskar i vårt öra och försöker hjälpa oss på rätt väg liksom genom livet.
Och de ser ju när man är mogen. Alltså, går du till ett medium och inte får de här beskeden eller vad ditt liv ska gå ut på, då ska du inte ha fått det heller. kan jag säga. Men däremot får du det, då är du mogen för att få dem. Och då kommer du inte missbruka det dumt att säga, men då kommer du liksom att kunna ta det på rätt sätt. Mm.
Allt sker inom sinom tid, så brukar vi
säga. Just det.
Och det vi inte lär oss i det här livet, då får vi öva på det igen nästa gång. Mm.
men då är det där som vi var inne på, när man då väljer ett liv som kanske är svårt. Visst, jag kan förstå på ett, alltså det här med om man föds in kanske och är handikappad på något sätt. Men då, ja, att välja att vara elak eller välja att vara, liksom, hamna i någon som är psykiskt sjuk, eller ja, det känns, det är svår tanke.
Det är det. Det är det verkligen, ur det mänskliga perspektivet.
Ja.
Ur det andliga perspektivet så kan man faktiskt också se det som att vi alla hjälper varandra att utvecklas. Och det är faktiskt så, min upplevelse när jag har jobbat med såna här tidigare livregressioner, och när en själ planerar inför att födas på jorden, så planerar man det tillsammans med en massa andra människor, där man ska spela en roll för varandra.
Mm.
Och väldigt ofta, eftersom vi är här för att själen är ren, själen har ju liksom inte, själen gör inte fel eller rätt på något sätt, utan själen är bara här för att få en upplevelse. Och då kan vi faktiskt välja att ta på oss att vara förövare i ett liv, offer i ett annat liv. Men det behöver inte vara så att det är samma, liksom, själar som en gång spelar offer och en gång spelar förövare mot varandra. Det kan vara så, men det är lite, kanske lite förenklat. Men därmed sagt att den som liksom spelar ond eller tar på sig en roll där man gör ont mot andra människor, det kan faktiskt vara någonting positivt i det, därför att man spelar ut det mot en person som lär sig någonting av den situationen också. Kanske lär sig att stå upp för sig själv. Det är lite så här, den som behöver öva på tålamod behöver kanske möta en person som är väldigt arg eller besvärlig på något sätt. Så då har de har som en liten symbios med varandra. Båda lär sig någonting.
Men så då den där fria viljan. Och jag tänker, om jag möter någonting som är väldigt jobbigt och jag väljer, då kanske jag väljer en väg som blir väldigt destruktiv, där jag bara liksom går ner mig totalt. Eller så väljer jag en annan väg där jag bara, nej, nu jäklar. Liksom, och drar lärdom. Och, så, liksom, och det blir så otroligt olika vägar. Och då tycker jag att det känns konstigt att, eller båda meningen då.
Vi har ju alltid ett val. Och så som jag ser det, så finns det ett antal, hur ska man säga, i den här planen, livsplanen som man har när man föds, så finns det ett antal olika, liksom, vägval inplanerade. Ja, här kom det, nu kom du fram till, liksom, ett vägskäl här. Vad väljer du? Tar du höger eller tar du vänster? Och då är det lite grann som, man kan också kanske se det som ett tv-spel, att väljer du vänster, ja, men då kommer nästa möjlighet. Då får du kanske än en gång möjligheten att välja att bli nykter eller göra liksom det rätta valet. Och så får du flera sådana möjligheter under ditt liv. För det är liksom någonstans kanske meningen att du ska hela tiden ha chansen att välja det som är det högsta och bästa.
Mm.
Men du kan ju fortsätta. Du har ju din fria vilja, så du kan ju fortsätta att gå åt andra hållet.
Mm.
Och det är liksom, din själ är ju inte en sämre själ för det. När vi väl liksom går vidare efter döden och sådär, så är ju din själ fortfarande ren. Men den är några erfarenheter rikare.
Mm.
Det fria valet är ju någonting som vi alla själar, precis som Maria säger, har. Men också att min upplevelse är att det här med fria valet och det fria du har alltid din, liksom, din väg, men du kan ju välja att göra omväg efter omväg efter omväg efter omväg. Och efter flera omvägar så är det ju, precis som också Marie säger, du är ju, har ju en erfarenhet som också påverkar dig och har skapat en annan person än vad det kanske hade varit om det var så att man hade inte tagit de omvägarna. Mm. Men att slutdestinationen fortfarande kan vara densamma. Bara att du är, som sagt, några erfarenheter rikare. Men den fria viljan finns alltid. Mm. Jätteviktigt att man kommer ihåg att det finns liksom inte så att man kan släppa allting och bara, nej men nå, jag behöver inte välja alls. Allting kommer väljas åt mig. För då har man nog missuppfattat mycket.
Mm. Det är skönt om någon, ibland känner jag när jag står inför vägval, jag ska göra det, tänk om någon bara kunde manifesteras framför mig och bara, Helene, så här ska du göra, gå till vänster, ta en höger och det tredje tar du till vänster igen och sen höger. Ibland så kan man ju faktiskt känna att det hade kanske varit ett lite bättre upplägg om vi nu kommer till jorden och vi har valt att inkarneras här. Vi har ju lite olika perspektiv i panelen och det är ju jättebra. Jag tänker mycket på att vi har kommit till jorden för att utveckla compassion och att vi ser varandra som en person. Att vi alla är ett. Det finns liksom ingen separation. Det är lite mitt och det kanske är hjärntvättad buddhist eller vad det nu än är. Det sitter kvar. Att det tror jag är mitt syfte i alla fall. Att jag ska kunna se alla människor som... Och det försöker jag verkligen göra med att gå till mataffären eller sitta på bussen. Jag ser en person och jag ser... Oftast då, min dotter till exempel, eller mig själv. Jag tittar i ögonen och bara, ja, vi är ju exakt samma. Så där är lite mitt syfte då med att komma till jorden, tror jag. Men jag kan känna ibland, så tycker jag när jag var yngre, att någon, mina andliga vägledare kunde väl kanske ha gjort det. De kunde väl vara lite tydligare istället för att man var tvungen att lida så mycket. Jag tror att det är ganska normalt att man känner det. Vad fan var det där? Liksom, så många år. Och, så att vi kanske, om jag var skaparen, då skulle jag nog fixa så att man fick lite mera input och lite mera hjälp på vägen. Och jag kanske skulle ha lyssnat mer. Så det är bra frågor.
Jag tror nog du får hjälp utan att du har reagerat över det.
Ja, säkert hela tiden runt
omkring. Ja, så är det.
Stopp, jag är ju lite ivrig. Ja.
Men sen har jag gjort tidigare livregressioner. Där har jag varit, jag tror det var i minst två liv, så jag har varit slav, född slav. Där har jag ingen väg att välja. Men däremot så har jag med mig det senare när jag kommer in, fortsätter, när själen fortsätter sin resa, så har jag med mig det till nästa liv. Mm. Jag har någon, och det vet man ju inte om givetvis på så sätt. Men nu när jag gjorde regressionen började jag förstå att för jag har även haft liv där jag har haft en frihet, men jag har ändå valt att folk styr över mig hela tiden, oavsett ställning i samhället. Och det är rätt intressant, bara den biten.
Det är skit idag. Dra de parallellerna.
Men är det då meningen att du ska lära dig och bryta dig fri från det?
Det är det, ja. Det är det. Och det här är ju, nu pratar vi om det här med tid och så, men som jag uppfattar de här tidigare livet så var de längre tillbaks. Så att, och nu är jag nog mogen för det. Nu har jag gjort den här regressionen och fått reda på det. Så i det här livet är jag mer mogen och det kanske finns bättre möjligheter också att vara fri just i det livet man lever.
Men, och det här med attraktionslagen då? För just då, som du nämner då, okej, om man är slav och så har man liksom inga valmöjligheter alls. Ska attraktionslagen ändå kunna vara tillämplig på alla personer?
Ja. Absolut. Jag vet om hur man kan använda attraktionslagen. Men oftast när man, om man lider tillräckligt mycket eller om man är tillräckligt fast i livet, och det kan ju gälla även det liv som lever idag, att det blir så, som rutin och det blir, alltså man känner sig låst, man hittar ingen väg ut, man tror liksom att man är fast, då är det ju svårt att dra till sig ett nytt tillstånd, om man så vill. Men visst, och det var ju slavar som faktiskt, nu vet inte jag Anders historia där bakom, men det fanns ju slavar som faktiskt blev fria och skapade ett nytt liv, familj, företag eller på att säga. Men så det går ju även är riktigt fast i någonting. Men sen kanske det var så att det livet så skulle man faktiskt, eller man hade väl bestämt sig att man kanske absolut skulle leva ett liv som fånge. Så tänker jag på Dolores Cannon, hon skriver en massa böcker om tidigare liv och möjliga saker, men hon menar då att till exempel det här om det är, om man föds i en kropp som då är verkligen svårigheter, inga ben, inga fötter, inga ögon, ingenting. Hon menar att andarna nästan slåss om att få den där, att födas i den där kroppen, för att de utvecklas nog otroligt då. Och jag vet inte hur, jag förstår inte riktigt varför. Men att från vårt synsätt så blir det ju att en sådan kropp, alltså vi har ju svårt att tänka att vi skulle välja någonting sånt. Men det finns alltså ett större syfte med allt, tror jag. Men tillbaka till attraktionslagen. Ja, jag är helt övertygad att om man då vet hur, men då ska man ju också ha redskapen. Och det är ju svårt att och få redskapen om du sitter fast någonstans eller om du sitter fången på en ö eller ett fängelse. Om du inte har tillgång till böcker. Men visst kan du det.
Och då kommer jag liksom tillbaka till det där. Varför får inte alla tillgång till att veta att olika lagar finns att tillgå? Är det inte 7 lagar? Säger man inte det?
Jo, det är alla möjliga.
Eller,
och då tänker jag också att det kanske... är det menat att man har valt eller ska man få tillgång? Jag tänkte jag faktiskt prata om det idag. När jag var så 19-20 år så ville jag så gärna lära mig astrologi. Men jag hade inte, det var ganska dyrt och så jag pluggade och så jag bara, fan men jag vill. Men jag berättade inte det för någon, men jag bara, jag vill. Och jag hade läst böcker om attraktionslagen, men ändå, jag var så här, jag vill. Och sen går jag på Drottninggatan med en kompis som tittar på lite så här smycken som en man från Indien sålde då på Drottninggatan. Sen du vet där, när polisen kom så sprang de iväg. Det var 90-talet. Men, och så tittar hon och så tittar han på mig. Han såg inte alls glad ut och så sa han, åh no, med så här indisk engelsk accent. Och han bara, åh nej, det är meningen att jag ska lära dig om astrologi, sa han. Men jag har inte tid. Okej, han bara, och det, du ska inte betala någonting heller. Och så tänkte jag, nej. Och han bara, här är min adress, jag var i Hagsätra eller Högdalen, jag faktiskt glömt. Men i alla fall, och då han bara, vill du komma? Han var inte alls så där jättepositiv till det här, men i alla fall. Så nästa så åkte jag dit, och först så, det här var ju innan mobiltelefonen, så jag skrev ner adressen och allting. Om jag inte kommer hem innan den tiden, ring polisen. Jag tänkte, den kan ju vara någon konstig person. Men han var så här superprofessionell, han hade klienter. Och han visade mig hur man gjorde och jag var supertaggad. Men det var väldigt mycket siffror. Så att jag kände efter ett tag, nej vet du, jag släpper det här med astrologi. Men i alla fall, och så var det kanske, då ville jag lära mig någonting annat. Jag skulle gärna vilja lära mig numerologi. Och så tänkte jag, aha, men hur ska jag göra det? Och liksom, jag är student, kan ju inte ta någon kurs för så här 5 000 på den tiden. Men i alla fall så sitter vi på en restaurang, jag jobbade extra. Så det var liksom så här, vi var 8 tjejer tror jag. Vi sitter och äter och så plötsligt, och då har inte jag riktigt berättat för någon om mina, det här. Och så kommer servitören, han säger, alltså det här är lite pinsamt, men det här är från kocken. Han säger att han ska lära dig om numerologi. Och tänkte, nej men det här har du liksom, det här har du redan bestämt, det är liksom omöjligt. Jag bara, nej men jag vet väl inte vem som jobbar i köket på den här restaurangen. Och det var en man från Malaysia, kommer jag ihåg. Men jag menar, så jag tror, jag är ju fullt troende på att attraktionslagen fungerar hela tiden. Sen så tror jag tror att det är svårare för mig nu, för nu är den här logiska delen, om jag ska liksom manifestera, inte vet jag, bättre ekonomi eller ett nytt hus eller någonting, jag tror att jag låser mig nog lite mera. Men visst fasiken fungerar det. Det gäller bara att antagligen bara Inte vet jag. Hur gjorde jag det där? Ja.
Du får komma på det där.
Men om någon ger, och det var ju faktiskt efter jag hade läst den här boken, och jag tror när man är så 18-19 år, då är man väldigt öppen. Och jag trodde ju på det, fast...
Jag tror att man begränsar sig själv väldigt mycket när man tänker för logiskt. Ja. Och man tänker, man övertänker det, precis som det här med att man säger, ja men åh, vi testar. Och så är man lite ung och så tänker man, ja, det här, ja... Och så släpper man det, och det är det som jag tror att attraktionslagen är. Du släpper ut din önskan i universum och sen så låter du det vara. Du ska inte liksom lägga det med sig, nej men det kommer inte att funka, eller nej men det där, nu har jag gjort det, men hoppas. Då lägger du en annan intention i din önskan. Du lägger en intention att önska någonting som du inte tror kommer hända. Och då blir det lite motsats liksom.
Då fick jag till, och det var en bra fråga, varför får vissa tillgång? Nu var det min mamma. Mamma utav alla personer som inte alls är inne på den här banan. Men hon hade köpt en bok och så hon bara, vill du läsa den här? Jag förstår ingenting. Ja. Så det var ju bara ren tur. Men varför fick jag, på något sätt så måste jag attrahera den här boken. Jag har kvar den. Och varför får inte alla tillgång till de här böckerna? Det var ju faktiskt en bra fråga.
Jag tror att vi innerst inne... alla har tillgång till de här spirituella lagarna. Att vi på något omedvetet plan ändå känner vad som är liksom möjligt och inte möjligt. Och att vi vet vad som är rätt och fel. Mm. Liksom ur det spirituella perspektivet. Jag tror vi vet det. Men jag tror att vi blir så programmerade av den kultur vi växer upp i. Att vi liksom glömmer. För barn, de leker. De leker ju fram sådana här saker. Alltså jag tror att vi har det inom oss. Men att vi... tappar bort det på något sätt.
Mm. Absolut. Jag skulle nog säga att det fungerar. Jag skrev ner min drömpartner. Efter min skilsmässa så nej, men nu ska jag skriva ner vad jag vill att min drömpartner ska ha för egenskaper. Och så hade jag börjat med en bok där jag skrev ner liksom tankar och känslor och sånt där. Och så skrev jag ner, liksom, den var lång där liksom. Den var jättelång. Men det dröjde väl i alla fall 4 månader. Så stod jag nere på stranden och han står här utanför nu. Och vi ska flytta upp om några månader. Så att, jag skrev ner den listan och jag måste säga att jag glömde bort den. Mm. Jag glömde bort att den fanns. Jag glömde bort att livet hände däremellan med 2 barn och så. Men det funkar. Jag tror att det handlar om att veta att det finns. Och jag tror att idag så har nog alla tillgång till det ändå. Men det är bara att vilja ni tro på det och vilja ni att tro på att det gäller mig också. Mm. Jag tror att vi idag är väldigt bra på att säga nej, men det gäller alla andra men inte mig, eller det kommer hända alla andra men inte mig, eller det funkar på alla andra men, och så vidare och så vidare.
Jag tror att de som har förstått, och det spelar ingen roll hur rik eller fattig du är eller vilket land du bor i, men om du har förstått att dina tankar påverkar din verklighet, du bara har gjort den lilla kopplingen att det jag tänker, det förändrar hela min verklighet. Jag kan välja att ha en positiv syn på livet och tilltro till livet. Och vips så börjar positiva saker hända. Eller så kan jag gå runt och vara en negativ och sur typ. Och ja, och så kan man ju titta på sin omgivning och så kan man titta på karaktärerna runt omkring. Och så kan man se och analysera hur de lever sitt liv och vad de har för mindset, liksom hur de tacklar livet. Så kan man ju välja sin egen strategi. Och jag tror att det här, jag tror liksom att det finns människor som är väldigt duktiga på att manifestera. Det är de som har förstått att deras tankar påverkar hela deras verklighet. Och det skrivs också mycket om i de här hela designböckerna som jag gillar att tjata om. Det är det här med tankens kraft. Och hur vi skjuter liksom tankepilar in i framtiden. Det vill säga om jag har bestämt mig för någonting. Eller har en, liksom en negativ tanke om någonting. Eller en annan människa eller så. Så skjuter det liksom en... Det skjuter iväg en energipil som vi så småningom kommer att få möta i vårt liv. Vi kommer att få möta den sanningen som vi liksom har bestämt oss för. Den kommer att återspeglas till oss på något sätt. Och då kan vi välja att tänka om naturligtvis. Kan vi välja en ny bana och då får vi nya upplevelser. Så att det är det här lärandet vi håller på med. Det är att bli varse om hur våra tankar styr vår verklighet. Och sen är det så att visst, det händer tragiska saker i våra liv. Men det är ju trots allt hur vi väljer att hantera den där tragedin. Vad väljer jag att skapa mig för sanning utifrån det? Väljer jag att tänka tanken att det var nog mitt fel? Ja, det här händer mig för att jag är en dålig människa. Eller, ja, sånt här händer ju faktiskt alla möjliga människor runt om i världen. Och det säger ingenting om mitt värde i livet.
Mm.
Och jag har en liten sån här förkärlek för att faktiskt ställa frågan när man håller på att fundera på sån här. Liksom livet i stort och sådär. Och så vi i alla fall i västvärlden, kanske i hela världen, så har ju människor en liksom, önskan om att man ska kunna på något vis ta sig igenom det här livet så skadefri som möjligt. Alla vill vi ju på något vis glida. Så vi har liksom den här, vi ser det här tv-spelet framför oss. Och så vet vi att och där borta är ett eldhinder och där är en vattengrav och oj, oj, och där blir det jobbigt. Och så vill vi på något vis bara så här slinka igenom. Så här, jag tog mig igenom. Där dog jag, men jag klarade mig liksom genom hela spelet. Ungefär som att det går ut på att klara av liksom, att ta sig igenom med så få skador som möjligt. Och då brukar jag som ändå tänka så här, men vem har lovat dig ett enkelt liv? Vem har lovat dig? Vem har sagt att du ska få bara glida igenom allt? För många som drabbas av kriser och elände i livet blir ju ganska förbannade. Om de är troende blir de förbannade på Gud. Åh, varför Gud straffar Gud mig på det här sättet? Så bara, ja, men alltså, trodde du att du skulle liksom bara få komma igenom den här hinderbanan helt oskadd? Det är inte så enkelt här. Funkar inte på det viset. Så utrusta dig med lite liksom självförtroende och lite mod att våga leva.
Mm.
För det krävs mod faktiskt för att våga leva.
Mm. Sofie, du hade en fråga om det fanns ondska.
Ja, men precis. Det här med att det pratas om positiv och ljus energi, men också att det finns negativ och mörk energi. Och då undrar jag om det finns andra dimensioner som faktiskt är mörka. Eller om det bara är på jorden som det finns ondska.
När man pratar om ufon, ufologi eller olika aliens, det finns. Det är inte bara kärlek och ljus här. Det finns någonting. Jag kommer ihåg bara för några veckor sedan så var det att han och Tucker Carlson eller någonting. Han pratade om att han hade också fått reda på någonting och så sa han så här. Jag skulle inte ens igång. Det jag har fått reda på om vissa utomjordingar eller vissa konspirationer eller vad det nu än vill kalla det. Jag skulle inte ens igång kunna berätta för mina barn. Jag vill inte bara för att då skulle jag förstöra för dem. Så nej, jag kommer att dö med den här hemligheten. Jag skulle aldrig berätta det för någon. Men det är mörkt. Det var så jävla.
Menar du att du kom i kontakt med utomjordingar som hade mörk liksom, energi? Eller var det människor som var...
Nej, det var precis utomjordingar. Då. Mm. Eller aliens grejer då. Så går jag inte in mer på det då, eftersom självklart inte. Så vi stannar där. Men jag bara säger det, den ondskan. Jag tror att jag var lite naiv. Jag tänkte att det är lite ljus och kärlek i helskott det här. Och när jag då förstod att, men vänta nu, det här är inte ett skämt, det här är inte någon lek, det här är mörkt. Och jag försöker att inte tänka på att det finns också mörker eller ondskan, men det kan jag säga, det är svart.
Men det, då blir jag jätterädd,
nej, känner jag. Nej, de är inte här. Och vi har ingenting med dem att göra. Och det blir jättebra, tänker jag.
För de har inte tillåtelse att vara här, eller hur?
Nej, precis. De är inte här överhuvudtaget. Sen finns det små grupper av människor som jobbar med dem. Jättebra, inte jag. Men de flesta, eller de flesta som har något utomjordiska eller människor, skulle säga 90, kan vi säga 95%, är ju bara kärlek och ljus egentligen. Och sen så när folk växer upp, det kanske händer lite trauman och de kanske... Ja, vi pratar om nazister, var en grupp då, eller diktatorer eller någonting. Jag tror ju att det är någon hjärnskada eller att det var ju något trauma, hur man kan liksom bestämma sig och behandla människor på så sätt som de gjorde. Absolut. Men så vitt jag förstår så är ju nästan bara ljust i hela universum också. Det är väldigt liten del. Men jag trodde hela universum var bara ljus och kärlek. Nej. Det är i alla fall min uppfattning.
Ja, fast jag pratar inte om mörka och ljusa energier. Jag tycker det är fel, för det är inte så det är. Utan det är tunga och lättare energier.
Ja, det är lite.
Ja, för att jag råkar ju på det ibland.
Ibland?
Ja, det händer. Ja, de här tunga energin, de är väldigt, väldigt kompakt och tungt. Det här med mörkt och ljus, det får de här religionerna hålla på med, tycker jag. Jag tycker inte det hör ihop med andlighet på något sätt. Sen får alla tycka vad de vill. Men det är som jag ser på det. Det är tungt, men är man förberedd så kan man ta hand om det. I ditt fall...
Eller hur? Det är inte evil.
I ditt fall, Helene, var du nog inte förberedd på det helt enkelt.
Nej, jag var nog lite naiv där att det skulle...
Ja, ja. Och det är ju det. Men är man förberedd så kan jag inte se... Det går att handskas med det. Det gör det, absolut. Det ska jag säga. Jag har gjort det, inte med utomjordingar då, men med lite tyngre energier som håller sig kvar ibland.
Ja. Jag och Anders har ju jobbat på sådana ställen där de mörka och tunga energierna har funnits. Och där har ju du fått vara den som har tagit det. Så.
Ja.
Men jag tror att det som vi pratar om du får rätta mig här så om jag har fel, men när vi pratar om ondska och mörka energier, att det är någonting som kan göra dig skada i andligt, eller att det är någonting som, för vi är ju så himla, eller media är ju jättesugna på att prata om poltergeisters och saker och ting som är läskigt på riktigt. Jag vet ju att jag har varit liksom runt andlighet sedan jag var väldigt, väldigt, väldigt liten, och jag vet att jag har upplevt saker som jag tyckte att varit otroligt obehagliga. Och det är ju utifrån, men det har ju inte varit någonting som har velat mig skada, utan det är att jag har upplevt det som barn, att det här var obehagligt. Och jag vet att jag har varit i situationer där energierna har varit, precis som Anders säger, så tunga och mörka och intensiva. Att det blir obehagligt. Och det är någonting som vi som människor tolkar som negativt och tolkar som mörkt. Och, för att det skapar en rädsla hos oss. Jag skulle inte heller säga att det är mörkt och ont och hemskt, utan det är en annan sorts energi som skrämmer skiten ur dig. Och jag skulle nog säga att när man har upplevt sådana saker så kan man ju absolut använda orden som mörkt och kallt och ondska och så vidare. Men... min erfarenhet är ju att, precis som andra säger, att det är saker och ting som kanske sitter fast, eller att det är väldigt tunga, tjocka, intensiva energier som finns där, men det är inte... Jag, till exempel, en kompis som drog med mig på ett hemsökt hus, han tyckte det var skitkul, och då var jag inte äldre än 19 kanske. Och så går vi in i det här huset, och direkt när vi kommer in så känner jag att det är någon som ställer sig bara mitt framför ögonen på, och bara liksom, nästan så jag känner hur någon står och skriker mig i ansiktet. Och när vi går upp för trappan så känner jag att det är någon som liksom nästan vill ligga krokben på mig. Och jag tror vi var inne i det här huset i 10 minuter tills jag sa till min kompis, nej, nu måste vi gå härifrån, för jag får panik, jag kan inte andas. Och när vi går ner för trappan så känns det som att någon puttar mig i ryggen. Liksom, tills vi kommer ut utanför dörren. Och det skulle jag säga, om det var någon annan som skulle uppleva den sortens upplevelse, skulle de ju säkerligen säga att ja, men det var ju ont, det var ju hemskt. Det var ju någonting som var jätteintressivt och som ville mig illa. Men han ville ju bara inte ha mig där. Han tyckte, vad gör du? Det är liksom, du hör inte hit. Flytta, ska du vara här? Så att det beror ju också på hur man upplever vad det är som skapar så. Jag blev ju jätterädd, jag var alldeles skakad dagar efteråt. Och då är jag ändå levt ett hus där det är spöka sen jag var pytteliten. Men det där var jätte, och det tyckte jag var läskigt på riktigt. Men det var ju min upplevelse för att jag fick det på mig. Det hände ju inte min kompis för han hade bott där. Så personen som gick, hem, gick runt där var ju van vid honom. Han fick inte alls samma behandling som jag fick. Men jag tror att vi kan uppleva olika energier negativt som positivt. Sen tror jag absolut att det finns en energi som är åt det tyngre och tjockare och som lever kvar här på jorden, som människor som har haft en ilska och en tung och gjort illa andra har lämnat efter sig, som vi också som känsliga individer kan känna av. Och det är också någonting som man kan kalla för ondska, men det är ingenting som jag vill tro kan göra mig illa annat än att fastna på mig och jag behöver få bort det. Att man tar med sig känslan, så att säga.
Ja, jag kan bara säga att personligen så är jag nog mest rädd för människor som lever.
Ja.
Det är, ja. De som kan verkligen göra någonting hemskt mot mig. De kan tortera mig, de kan göra alla möjliga elakheter mot mig. Andevärlden har inte den makten.
Nej.
Nej, jag vill uppleva, jag vill tro det. Och sen så finns det säkerligen andra i våra bransch och i andevärlden som tänker annorlunda, men det,
ja, det gör
vi argumentera emot.
Ja,
jag tror att utomjordingarna har inte rätten att komma till jorden och liksom slåga oss. Och döingarna kan bara skrämma oss, men de kan inte göra så mycket mer än jorden. Men vi kan bli skiträdda. Det är de levande människorna som är farliga.
Ja, det är det. De här andarna, eller energierna som jag säger, de är ofta väldigt klumpiga. Sen älskar de att hålla på med elektronik och grejer. Det är ju jätteroligt tydligen. Det var som när jag fick väldigt tunga energier. Vi var på ett ställe, Sofie och jag och några till hade stor seans. De skulle gå därifrån. Då hade det varit jättetungt där. Det gick inte att jag tryckte på strömbrytaren, men lamporna slocknade ju inte. Det gick inte att släcka lamporna. Så de håller ju på lite sådär, men...
Jävlas, för att de tycker
ja, precis. Jätteroligt. För jag hade fått bort dem, trodde jag i alla fall. Men jag hade inte fått helt dem. Men ändå, då ville de väl visa att de var kvar ändå. Ja, så var det.
Hade du några fler frågor, Sofie?
Nej, men ja, säkert. Tänkte jag, precis. Men, nej, men jag har fått svar på de frågorna som jag skickade in. Och några till, känner jag. Jätteintressant tycker jag att det här är.
Verkligen, väldigt bra frågor, för det gör att man måste tänka till. Men jag tror som sagt att när man har ett sånt här andligt uppvaknande så har man 1000 frågor, för att man vill på något vis att det ska gå ihop logiskt också. Att man ska förstå den mänskliga sidan av oss, vår liksom mänskliga hjärna har behovet av att förstå saker och ting.
Exakt.
Och vissa av oss går den här vägen att vi läser böcker. Jag tror att Helena och jag är mycket av den typen. Och sen Sofia Anders har mer liksom egna upplevelser av det här. Så det finns ju olika vägar till om man säger upplysning. Men det är, utmaningen är att börja liksom ta sig an den här andliga världen med andra ögon. Det är liksom svårt att ta sitt mänskliga varande och allt vi kan om hur det är att vara människa och applicera de tankarna på andevärlden, för att det är så annorlunda. Så man måste liksom skifta perspektivet och tänka liksom mycket, 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 mycket större tankar för att få det att gå ihop. Men 1000 tack, Sofie. Det var jätteroligt att ha dig med.
Ja, men tack så jättemycket. Jättekul att ni bjöd in mig. Och tack för svaren på frågorna.
Det var så bara roligt. Och vi vill ju att fler lyssnare hör av sig. Det är så kul att få besvara alla de här frågorna. Vi säger tack. Tack för idag. Tack till Sofie. Tack alla andra i panelen. På återhörande.
Hej då.
Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga-klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga-klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga-klubben.